eftermiddag för 5 år sedan skriver den indiska journalisten Gauri Lankesh på det som ska bli hennes sista artikel. Den har rubriken In the Age of Fake News, i desinformationens tidsålder. Gauris journalistik fokuserar på hur fake news sprids på nätet, inte sällan av hindu-nationalistiska krafter i Indien. Ett arbete som gör att hon själv också utsätts för hatkampanjer. Och särskilt en video av ett tal som Gauri hållit några år tidigare börjar spridas på nätet. I talet pratar hon om hur hinduismen radikaliserats av några nyckelpersoner och organisationer. När Gauri skrivit klart sin artikel går hon ut för att träffa vänner. Hon återvänder hem några timmar senare. Och när hon går de sista stegen för att låsa upp dörren i sitt hus i Bangalore dyker upp 2 beväpnade män på en motorcykel. Gauri träffas av 4 skott och dör direkt. I rättegången som pågår just nu står det klart att de misstänkta gärningsmännen, precis som miljoner andra indier, sett den ihopklippta videon med snuttar från Gauris gamla tal som ramas in av hatiska budskap mot henne. Exakt samma video spreds samtidigt på flera sociala medierkonton och YouTube. Det är nu 5 år sedan mordet på Gauri Lankesh. Och idag har desinformationsindustrin växt till en miljardbusiness där privata företag säljer skräddarsydda tjänster till den som kan betala. Jag heter Lotten Collin. Välkommen till Konflikt. Anja Salberg, producent och reporter här på Konflikt. Var är du här?
Jag är i Paris, 11:e arrondissement, och jag letar efter Forbidden Stories redaktion.
Vad är Forbidden Stories?
Forbidden Stories är ett reporternätverk som jobbar med att färdigställa mördade journalisters arbete.
Som Gauri Lankesh i Indien då?
Ja, precis. Och hennes stöd fick det här reporternätverket Forbidden Stories att börja intressera sig för just den fråga som hon jobbar med. Och som ju ledde till att hon mördades, nämligen desinformationen. Eller fake news som jag ju säger ibland. Mm. Och när de började gräva i det här så upptäckte de en privat industri som blomstrar.
Ja, för tidigare har man ju mest hört om stater som har trollfabriker och så. Men det nya här nu är att privata företag börjar tjäna pengar på fake news.
Precis. Ja, men det där verkar ha ändrats. Det beskrivs som att 2 sektorer har mötts. De som tidigare ägnat sig åt cyberövervakning och de som ägnat sig åt påverkanskampanjer. Och att de nu har på flera håll gjort gemensam sak.
Och det är det här vi ska titta närmare på i dagens program. Och för att göra det så åkte du, Anja, till Frankrike. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Och du, Fernando Arias, min programledarkollega här på Konflikt, du åkte till Israel.
Ja, det gjorde jag. För även om man här i Sverige kanske oftast pratar om Ryssland som desinformationsmäckat, så är ju det här en industri som växer runt om i världen. Och bland annat i Israel, som ju både har en stark försvarsindustri men också ett sorts Silicon Valley för företag inom cyberövervakning. Så jag åkte dit och träffade Omer Ben Jacob som jobbar på tidningen Haaretz och Frédéric Metesso som är Radio France-korrespondent i Jerusalem.
And we met and we decided to think about how do you report about disinformation and disinformation, how do you crack this as a field, right?
Det här är Omer Ben Jacob, reporten på Haaretz.
Disinformation is such a weird thing because like we know it exists. We've seen tons of fake news, we've seen tons of influence campaigns, but you only see the smoke. You never see the fire and you never see the fire starters.
Så de vill hitta en person eller ett företag som sysslar med det här?
Exakt. Och de skulle faktiskt själva bli överraskade av vad de kom fram till.
First of all, it's always a matter of source, a matter of contact.
Det här är Frédéric Metteso på Radio France.
A matter of people telling you, you should go here, you should go there, you should call that guy, you should talk to that guy.
De började jobba på sina källor, framförallt på plats i Israel. De frågade runt och försökte hitta namn.
And through this weird chain of people, somebody at some point said, you need to talk to Jorge. Jorge knows how to get things like this done.
Och till slut så får de napp. De får tips om att de ska prata med en person som kallar sig Jorge. Och för att kunna göra det så utger de sig för att vara en potentiell kund.
Tell us what exactly you need. Okay. What the client needs.
So a few words. I am here as a broker. I am a French independent consultant.
Frédéric Metteso lyckas till slut få ett Zoom-möte med Jorges företag, eller med Team Jorge som de kallar sig. Och i det mötet så säger han att han är en fransk konsult.
My client is based in Africa, in a country who speaks French and Arabic. And there will be an election at the end of September. And according to my client, that election cannot happen now.
På det här första Zoom-mötet så träffar Frédéric Metteso tre personer från Team Jorge. Och Frédéric Metteso säger att han vill att ett nationellt val i ett afrikanskt land ska ställas in och senare läggas.
The best way to do that is to make more mess, more fear, more problem in the streets now, or maybe to use some external excuse.
Team Jorge ger direkt förslag på vad de skulle kunna göra för att skjuta fram ett val. De säger att de måste skapa oro eller rädsla på gatorna för att det ska hända, eller försöka få andra länder att påverka. Men Frédéric Metteso får också reda på fler saker. Personerna på det här mötet hävdar att de har en bakgrund i israelisk underrättelsetjänst och att de kan utföra uppdrag nästan var som helst i hela världen.
Som vad då till exempel? Alltså vad då för uppdrag?
Alltså bland annat berättar de om valet i Kenya förra året. Och där visar den person som kallar sig Jorge hur han har hackat sig in på flera konton som tillhör högt uppsatta personer i William Rutos kampanj. Det är alltså en av kandidaterna i valet.
I know in some countries they believe Telegram is very safe. Eh? You know Telegram. So here I'll show you how safe it is. I can go, I can check all his calls. Okay, he's calling Hossein Muhammad, he's calling Dr. Raymond Romello. Yeah? And I can go to any chat and see what they are saying. Betty is telling him this and that.
De visade hur de lyckades ta sig in på mejlkonton och på människors sociala medierkonton. Och de kunde också skicka meddelanden eller ta bort text. Allt som ett verktyg för att kunna störa eller påverka nyckelpersoner i valet.
So for example, he shows us an email of some official from a Southeast Asian country, and he said this is this person's Gmail.
Det här är Omer Ben Jacob på Haaretz igen, som berättar om ett av flera möten med Team Jorge. Då hävdar Team Jorge att de har planterat förfalskade dokument i en politikers mailbox. Dokument som de sen läckte.
You know, the moment you have these forged documents, you can embarrass him in any way possible. You can publish them, or you can go to him and say, hey, listen, these documents are embarrassing for you. Maybe you need to quit the race. Maybe just walk away.
Men alltså, hur kunde de göra det här? Jag tänker, vi har ju tidigare gjort ett program om Pegasus, alltså den här israeliska programvaran som ger tillgång till andra personers mobiltelefoner och datorer och så. Var det något sånt de använde sig av?
Så exakt vilka tekniska lösningar som man använde för att hacka sig in på konton, det vet vi inte och det framkom inte under granskningen. Men det som Jorge visade var att hans företag hade den kapaciteten, att man alltså hade den förmågan i sin verktygslåda.
Men jag tänker bara att det är ju klart att Team Jorge ville visa att man kunde hacka sig in på personers konton eller att de sa att de kunde påverka val i andra länder för de ville vinna en potentiell kund. Men hur vet man att det de sa var sant?
Ja, det var ju något som Omer Ben Jacob och Frédéric Metessot och de andra journalisterna också frågade sig. För de utgav sig ju för att vara en kund och en sån här tjänst som de bad om att senare lägga ett val. Det skulle kosta runt 6 miljoner euro.
Alltså ja, ungefär 60 miljoner kronor.
Exakt.
Så då kan man ju tänka sig att det kanske skulle finnas en anledning att de överdrev sin kapacitet eller kanske rent av gör.
Ja, men precis. Och det här var en utmaning för dem. Så det första de gjorde, de här journalisterna, det var att försöka hitta meddelanden som Team Jorge hade skickat när de hackade sig in på konton tillhörande andra personer.
Hur då?
Ja, den här personen som kallar sig Jorge vill ju visa hur hans tjänster ser ut. Så i realtid så visar han hur han är inne på någons konto och skickar ett meddelande till en annan person.
I can write you. Okay. Now when I hit enter, it actually transmit, you see? July 25, hello, how are you dear, right?
Så reporterna i det här journalistnätverket letade upp en av de personerna som hade fått sitt konto hackat och bekräftade att det faktiskt hade skickats ett meddelande med den text som Jorge hade skrivit under ett av mötena.
Okej, så de kunde alltså se att Jorge lyckats hacka sig in på någons mejl, att han inte bluffade genom att hitta då det han hade skickat.
Ja, precis. Men det här var ju inte tillräckligt. Så därför så ville reportrarna också se hur det här kunde gå till från ax till limpa. Så de bad faktiskt Team Jorge att göra en påverkanskampanj.
Oj då, det låter ganska kontroversiellt.
Ja, det tyckte de också. Så de valde något som kanske inte skulle ha så stora konsekvenser.
Så inte ett försök att manipulera ett val eller något sånt då?
Nej, inga val. Utan de gav Team Jorge i uppdrag att döda en fågel.
Döda en fågel?
Ja, de sa att de ville sprida ett rykte om att Emmanuel the Emu var död.
Vem är Emmanuel the Emu?
Alltså en emu är en strutsliknande fågel och Emmanuel the Emu är en känd som fågel som finns i USA. Och den är känd eftersom Emmanuels skötare brukar göra videor på honom på TikTok och på Instagram.
And someone that's always been an animal lover. It's amazing to me. Emmanuel, don't do it, Emmanuel.
Och de här videosnuttarna på sociala medier brukar oftast sluta med att emun hackar ner kameran med sin näbb.
Okej, så en emufågel känd från TikTok. Varför valde de det?
Alltså de ville göra något som inte skulle skapa så stor skada. Men samtidigt så ville de se om Team Jorge verkligen kunde påverka på ett betydande sätt. Om de kunde sprida en lögn. Så uppdraget som Team Jorge fick var att försöka få människor runt om i hela världen att tro att den här fågeln, Emmanuel the Emu, var död.
And during the weekend we saw hundreds and hundreds of tweets and Facebook posts telling that the Emu Emmanuel was dead. If you go on Twitter, you can check the hashtag Rest in Peace Emmanuel and you will see that the news was spread.
Journalisterna Frédéric Metessot och Omer Ben Jacob såg hur den här lögnen spreds på Twitter och på Facebook i hela världen. Fågelns ägare var tvungen att gå ut med en dementi, men det var inte alla som trodde på henne.
But yes, like within a few days, like we woke up one morning to a tweet from Taylor Blake who runs the emo, like the farm. Saying like I don't get who would start this terrible rumor. I woke up in a fright. I ran to my like to the barn Emmanuel is fine. Like, who starts this kind of thing? And then we got a real lesson in how disinformation worked, because her denial what made the story go viral. Now suddenly Emmanuel's death is actually a topic being discussed on Twitter. By denying the fake news campaign, she has now given it real organic traction.
So fake news on demand, helt enkelt.
Precis. Men det var också här som journalisterna fick en ordentlig inblick i de tekniska verktyg som Team Jorge hade tillgång till. De har nämligen en armé av påhittade konton på sociala medier. Och också en programvara, Ames heter den, som skapar sådana profiler automatiskt.
Det låter som en trollfabrik helt enkelt som de har.
Ja, fast egentligen så är det mer än så. Den här programvaran kan skapa skräddarsydda trollfabriker.
Let's make one candidate together.
Det här är från ett Zoom-möte då Tim Jorge visar Ames den här programvaran.
United Kingdom, female. Let's do a search. Isla Sawyer, let's say I don't like the name. Oh, Sophie Wilde, I like the name, British. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to put an image set. Okay, this one I like. I put this as profile picture. Now all her account gonna be SMS verified. I get a phone number from UK.
De här påhittade kontorna på sociala medier, eller avatarerna som de kallas, ska vara så verkliga som möjligt. De har följare, bilder, de har andra konton i samma namn och till och med telefonnummer.
And to show us that they were very efficient, they sent us a video where we can see the tweets being automatically written by the platform and sending tweets again and again, like waves. It was amazing.
Så att hacka sig in på konton och sen också sprida rykten på ett helt automatiserat sätt. Det var några av de saker som Omer Ben Jacob och Frederic Metteson nu kunde bekräfta hade hänt.
Okej, men det låter ju som att det liksom inte finns något slut på vad Team Jorge kan göra. Alltså om de kunde hacka sig in i telefoner, skapa en armé av såna här avatarer, förfalska dokument. Fernando, vet man någonting om vad det här har fått för effekter i verkligheten? Alltså vad de faktiskt lyckats påverka? Du nämnde ju Kenya, men finns det fler sådana exempel?
Alltså Team Jorge själv hävdar att de arbetat med påverkanskampanjer i 33 nationella val. Mm. Varav 27 skulle ha lyckats enligt kundens önskemål.
Wow.
Men om den siffran bara är skryt eller om det faktiskt är så, det vet vi inte. Däremot så finns det en hel del exempel som journalisterna i det här nätverket har kunnat bekräfta. Bland annat hur man förlänger tillstånd för ett kärnkraftverk i Kalifornien. Hur man sår tvivel om brottsmisstankar mot kända personer i Latinamerika. Eller hur man skapar brottsmisstankar mot andra kändisar till att påverka val.
En sak jag hängde upp mig på där. Kärnkraftverk, vadå? Vad var det för något?
Alltså det är hur Team Jorge ska ha påverkat ett politiskt beslut i USAs största delstat, Kalifornien, genom att använda Ames, de här avatarerna på sociala medier. Mm. Enligt granskningen så vill man få guvernören i Kalifornien att förlänga tillstånd för delstatens enda kärnkraftverk.
Lyckades man med det då?
Alltså tillståndet har förlängts. Och vi vet inte exakt vad det var som ledde till det, men det vi kan säga är att det för några år sedan såg ut som att kärnkraftverket skulle läggas ner. Men att politikerna i Kalifornien sen bestämde sig för att byta fot och istället valde att förlänga tillståndet.
Alltså det är ju väldigt chockerande uppgifter det här. Det här företaget Team Jorge, vet man vilka det är som ligger bakom det?
Det var en kamp för att bekräfta Jorges identitet. Reportrarna i journalistnätverket hade fått ett namn genom sina källor. Tal Hanan var det namnet. Och det är en före detta militär i ett av Israels specialförband med lång erfarenhet av konsultverksamhet. Men de var inte helt säkra på att det var han. Och den sista pusselbiten, den föll på plats när Omer Ben Jacob till slut fick till ett fysiskt möte med Team Jorge efter att ha haft alla möten dittills online.
So the physical meeting was about getting a visual confirmation of him because we didn't have a visual of him, but we knew his name.
De ville ha ett ansikte på den här personen. Först bestämde de sig för att träffas på ett café.
And we set up this crazy operation of like we find a cafe, we touch base with the owner, we set up hidden cameras inside the cafe, and then Jorge says no, I'm not coming to any cafe. I have tons of meetings.
Så det blir inget möte då.
Nej, inte på kaféet. Men den här personen som kallar sig Jorge bjuder istället in dem till sitt kontor i samhället Modin, som är en stad där det bor många före detta militärer.
And then I go there alone with a hidden camera on me.
De får alltså helt tänka om. Och Omer Ben Jacob går dit iklädd en tjock skjorta för att dölja inspelningsutrustningen och kameran.
I'd never done undercover in my life before this, like physical, never. I had to practice working with the camera. I looked like an overdressed, clumsy American. Yeah. And I was had a lot of layers on me. I don't want to say exactly where the cameras were, but we had cameras and audio recording on us because we were so scared that we would miss something.
Omer Ben Jacob går in på kontoret. De tar hans telefon och ber honom vänta.
It's just like an old office building. Like it looks, doesn't look anything for example like high-tech offices. It's not fancy at all. It's pretty, like there's no nice furniture. And then suddenly I hear, "Hello, my friend."
Till slut får han ett ansikte på Jorge, och det är Talhanan, precis som de trodde. Och han är en sån där bombastisk figur som pratar högt och mycket.
Dressed smart, good watch, good hair. And then it becomes this very kind of like masculine boys kind of meeting, right? Like we're just talking business. What whiskey do you like?
Och även om Omer Ben Jacob nu är undercover, så är han egentligen i en perfekt position för att vara just journalist.
Hur då?
Därför att han kan ju fråga om en massa saker om Team Jorge. Han kan fråga hur organisationen arbetar, hur man kan vara säker på att de kan leverera sina tjänster och hur man betalar för det. Och de där frågorna, de väcker ju inga misstankar, eftersom det är frågor som en potentiell kund skulle ställa.
Mm. Vad får de reda på då?
Alltså framförallt så får de reda på ett exempel om hur man har agerat i Europa, närmare bestämt i Frankrike.
I can put it in a TV. In a TV, I'll show you one.
Okay.
I'll show you one. Okay.
Det här ljudet kommer från den dolda inspelningen under mötet. Jorge, eller Talhanan som han ju heter egentligen, tar fram sin telefon och visar en nyhetssändning från en fransk tv-kanal. Och hävdar att han har planterat nyheter på den här nationella tv-kanalen.
Real TV? Mm-hmm. In French. They are quoting from UN talking about specific issue, sanctions.
Alltså att en journalist skulle ha publicerat nyheter på uppdrag av Team Jorge.
Ja, i alla fall att Team Jorge låg bakom vissa nyheter som sändes på tv. Att Team Jorge på något sätt såg till att den här journalisten, det här nyhetsankaret, publicerade dem.
This is a crazy story. He shows us a clip. At the physical meeting, he pulls out his phone. He's just showing off. He wants to seal the deal. He says, listen, my friend, look, so this is a report that we put in.
Och det här är såklart något som förvånar och överraskar journalisterna bakom granskningen.
We go, what do you mean you put in? What do you mean? He says, no, I did this. We did this. We put this report. And you're looking at it like the French, like national, like it's the main channel in France. Like it's a huge channel. And it's a live, it's a news broadcast. And he's showing us a report.
They could use a real journalist in a real media, a French TV, to spread their message. That was amazing for me.
Och nyhetsankaret är inte vem som helst.
I recognized the voice of the journalist. I said, he's quite famous. This is Rachid Embarki from BFM TV.
Det är Rachid Embarki, en relativt känd reporter och nyhetsankare på BFM TV.
Men lyckades journalisterna bekräfta det här? Alltså att Team Jorge faktiskt planterat nyheterna i fransk TV? För han sa ju förut att han också verkade vilja skryta lite, Talhanan.
Ja, det var ju det arbetet som började sen. Så för det första så kunde reporterna se att Team Jorges avatarer, alltså de här påhittade kontorna på sociala medier, att de hade spridit Rachid Embarkis nyheter. Men sen tittade Frédéric Metsot på flera klipp som Rachid Mbarki hade presenterat på tv. Och många av de klippen väckte frågor, som en nyhet om en hamn i Kamerun.
He said that Douala's port was the safest one in Africa. And I say, my God, why is he talking about that on French TV?
Så i ett nyhetsinslag pratar Rachid Mbarki om en hamn i Kamerun som enligt honom ska vara den säkraste hamnen i Afrika, vilket var ganska konstigt enligt Frédéric Metsot.
There is zero interest to the French audience to learn that, to know that. He talked a lot about the sanctions against the Russian oligarchs who were really damaging for the yachting industry in Monaco, claiming that it would destroy 10,000 jobs on the French Riviera.
Okej, okay, så nyheter som presenterades av det här nyhetsankaret tyckte journalisterna var märkliga, men jag tänker det är ju ändå inte ett bevis för att de medvetet varit planterade.
Absolut inte, men Frédéric Metsot gick vidare med det här till BFM TV som startade en utredning mot nyhetsankaret.
I called the editors in chief in BFM TV and I asked them, did the TV broadcast those videos in real life? And they said that yes, indeed those news were really weird. And then they asked to the journalist what happened.
Konflikt har sökt Talanan för en kommentar utan resultat. Till tidningen The Guardian har han sagt att han inte gjort något fel, men han har inte velat kommentera Team Jorges aktiviteter eller metoder. Så, Anja Salberg, producent här på Konflikt, vad hände när det här kom ut i Frankrike?
Ja, det här avslöjandet om Team Jorge har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i Frankrike.
Des révélations choc.
Une entreprise israélienne fabrique des fake news à la demande de clients.
Rachid Mbarki, licencié de BFM.
Au cœur de cette affaire, Rachid Mbarki, présentateur historique de BFM TV.
Och att en av Frankrikes största nyhetskanaler, BFM TV, kopplas till Team Jorges desinformationsmaskineri. Det har ju inte bara fått rubriker i nyhetsmedier utan det har också letat sig upp i den politiska maktens centrum. Mm. En grupp parlamentariker har lyft frågan om utländsk makt kunnat plantera nyheter i fransk TV i syfte att påverka den franska opinionen.
La séance est ouverte. Mes chers collègues, bonjour à tous.
Det har till och med startats en parlamentarisk utredning för att gå till botten med avslöjandena om Team Jorge och BFM TV. Och i centrum för utfrågningarna står ju då Rachid Mbarki, det kända BFM TV-nyhetsankaret.
Merci monsieur le président.
Och Anja, du har följt de här utfrågningarna.
Mm. Den 22 mars satt Rachid Mbarki iklädd mörk kostym framför en rad parlamentariker och svarade på frågor. Det här är första gången journalisten uttalar sig om anklagelserna som lett till att han fått sparken från jobbet på BFM TV.
Alors votre commission s'intéresse aux possibles ingérences de puissances étrangères visant notamment à influencer ou corrompre des relais d'opinion.
Ni intresserar er här för om en utländsk makt har kunnat påverka den franska opinionen. Ett viktigt ämne, något journalister alltid måste vara på sin vakt mot. Inklusive jag själv som den journalist jag är, säger Rachid Mbarki till parlamentarikerna då i ett långt försvarstal där han förnekar att han skulle ha tagit emot pengar för att sprida falska nyheter i tv-kanalen.
Évidemment, je réfute ces accusations.
Och hur skulle det här gå till i praktiken? Alltså hur misstänker man att hans kontakt såg ut med Team Jorge?
Vi vet inte exakt, men mycket av misstankarna riktas mot hans möten med en känd fransk lobbyist som heter Jean-Pierre Dution. Han beskrivs som en möjlig mellanhand specialiserad på påverkanskampanjer.
Est-ce que vous connaissez donc ce monsieur Dution? Est-ce que vous avez...
En lobbyist som Rachid Mbarki erkänt att han haft kontakt med och träffat då och då.
Je me rappelle plus dans quelles circonstances exactes je l'avais rencontré.
Vi har sett flera gånger, jag minns inte riktigt. Men han har aldrig dolt att han är lobbyist.
Il m'a toujours dit qu'il était lobbyiste.
Han sa att han ibland kunde ha intressant information och då sa jag, ja, det kan intressera mig. Okej, så man misstänker då att den här lobbyisten arbetat för Team Jorge? Ja, precis. Rachid Mbarki ska bland annat ha fått videor på en USB-sticka, material som sen sänds i tv. Det handlade om en rad vitt skilda ämnen, till exempel konfiskeringar av ryska oligarkers lyxbåtar i Monaco. En glorifierande nyhet om en sudanesisk general och en nyhet där det av Marocko ockuperade Västsahara kallades södra Marocko eller marockanska Sahara. Och det är ju då det marockanska kungadömets benämning på det här området.
Mm. Och Anja, vad är syftet med de här förhören då i parlamentet? Alltså, förutom att ta reda på vad som har hänt såklart, kommer de att leda till något mer?
Just de här utfrågningarna handlar ju om transparens. Det är ingen domstol. Politikernas förhör har sänts direkt och finns tillgängliga för alla. För det här har ju liksom blivit stort i Frankrike som jag sa. Men nu ska det här också redas ut av rättsväsendet. En åklagare ska utreda om det här är en utländsk makt som medvetet försökt påverka den franska opinionen.
Du lyssnar på Konflikt om hur desinformation blivit en miljardindustri där privata företag erbjuder skräddarsydda tjänster för att påverka val och bilda opinion. Vi har hört om Team Jorge, en israelisk firma som officiellt inte existerar men som skapats av tidigare anställda inom den israeliska underrättelsetjänsten. Men de är långt ifrån ensamma. Det finns idag många företag, mer eller mindre ljusskygga, som befinner sig någonstans på gränsen mellan legalt påverkansarbete och illegala metoder. Och fler av dem finns just i Israel. Varför då, Fernando Arias?
Ja, Israel är ju ett av de länder som pekas ut för att vara väldigt bra på det här. Och Team Jorge är ju, som du sa, ett företag som egentligen inte existerar officiellt. Men det finns fler bolag som journalisterna i det här reportnätverket Forbidden Stories undersökt. Som företaget Percepto International till exempel.
Hello. Welcome to the world of perception.
Till skillnad från Team Jorge så får man känslan av att det här är ett helt normalt företag. De har en adress, en hemsida.
I can see you are from...
En hemsida där man får ett virtuellt välkomnande.
Sweden, are you ready to explore everything Percepto has to offer?
Okej, men det här är helt öppet alltså?
Ja, helt öppet. Men även här så gick journalisterna Omer Ben Jacob och Fredrik Metesau undercover. De sa att de var intresserade av Perceptos tjänster och att de ville veta mer om vad företaget kan erbjuda. Men de exempel som de fick var mycket mer långtgående än de man kan hitta på hemsidan.
Depending on the project, we have a layer of social media. The deep avatar is an online entity who looks real, but is really not real.
Det här är ljud från ett Zoom-möte som journalisterna hade med Percepto.
If one of our deep avatars engages with you, you'll be certain that he's a real person.
De fick en PowerPoint-presentation. Vill ni titta på den?
Ja, visa. Det ser ut som en vanlig sån PowerPoint-slide typ. I svart med en massa rutor och bilderna är ganska suddiga. Men det är någon logga längst ner.
Ja, det där är Perceptos logga. Och så ser man att det står en rubrik Limiting Prominent NGO Intervention. Alltså att Percepto på uppdrag av en kund skulle tysta eller begränsa arbetet som en frivillig organisation gör i ett land.
Vad var det för land då? Och vad var det för organisation?
Det står inte här på sliden. Det står bara att kunden är en gov, alltså engelska för government, regering. En regering som alltså tycker att en hjälporganisation i landet för fram vinklad information.
Mm.
Och så står det att Perceptos lösning är att sätta press på den här organisationen genom artiklar i ledande fransk media.
Okej.
Och alla de här mer eller mindre suddiga bilderna som man ser här, de handlar om vad Percepto ska ha gjort i det här fallet. Att de fick ut en artikel i fransk media om den här hjälporganisationen. Och den där nyheten, den spreds sen och förstorades av avatarer. Och sen så kommer en bild på hur traditionella medier plockade upp den här nyheten. Traditionella medier i det aktuella landet, men även internationella medier. Och så den här sista bilden.
Vad står det? NGO Director meets Leadership.
Ja, där frivilligorganisationerna alltså ska ha fått komma på ett möte till den här regeringen. Regeringen som förmodligen var Perceptos kund.
Okej, men vet vi någonting om det här exemplet var taget från verkligheten, alltså om det verkligen hänt eller om det var påhittat? Anja Sahlberg, du har tittat närmare på det.
Ja, jag reser till Paris och begav mig till det här reporternätverket Forbidden Stories redaktion. Och där träffade jag Cécile Andrzejewski som jobbat nära reporterna i Israel.
Donc nous au départ on part de ça et on a la, évidemment on a la diapositive une étude de cas avec le logo Percepto International.
Så vi hade den där PowerPoint-bilden med exemplet från Percepto International där all information var suddig men ändå gav flera ledtrådar, säger Cécile Andrzejewski. Klienten kallades Gov som government.
Il dit quand même client entre parenthèses Gov donc en anglais Gov de government.
Och så hade de ju sagt att de använt sig av en fransk nyhetskälla för att svartmåla den här hjälporganisationen. Redaktionen letar och lägger pussel och så hittar de en text i en fransk nättidning från 2020.
La première publication dont il parle est une publication qui a été faite sur Valeurs Actuelles, qui est une tribune publiée par un chercheur qui s'appelle Emmanuel Dupuis et qui est intitulée « La Croix-Rouge parrain involontaire du terrorisme au Burkina Faso ». Point d'interrogation.
En forskare, en så kallad säkerhetsexpert, hade skrivit en text om det västafrikanska landet Burkina Faso och antytt att internationella Röda Korset där samarbetar med väpnade terrorgrupper.
Des membres du personnel du comité international de la Croix-Rouge au Burkina aurait des liens avec tel groupe armé dans telle zone du pays, etc. Et qui instille en fait un peu le doute comme ça. C'est pas très, l'article n'est pas très clair, mais c'est juste instiller le doute.
Artikeln är inte tydlig, säger Cécile Andrzejewski. Men den planterar tvivel och ovisshet. Uppgifterna spred sig sen till afrikanska tidningar och sociala medier. Följden blev enorm ilska på sociala medier och hot mot hjälporganisationens personal i Burkina Faso i verkliga livet. Något som internationella Röda Korsets Afrika-kommunikatör Halimatu Hamadou bekräftar när jag ringer upp.
Comme vous pouvez imaginer, ça a eu vraiment à l'époque un impact sur la perception de l'organisation, sur la confiance que la population pouvait avoir dans le travail humanitaire. Et
som du förstår fick det där stora konsekvenser. Det påverkade verkligen människors förtroende för oss. Ja, personalen på plats då i augusti 2020 fruktade till och med för sin säkerhet. När ilskan spred sig. Den dåvarande Röda Korset-chefen Peter Maurer tvingades strax efter i september på plats i Burkina Faso bemöta anklagelserna. Han förklarade om och om igen att Röda Korset är en neutral organisation men att man måste kunna ha dialog med alla. Men förtroendet hos en del av Burkina Fasos befolkning var stukat.
Men Anja, varför skulle Burkina Fasos regering vilja smutskasta Röda Korset?
Ja, Jag ställde samma fråga till Cecile Andrzejewski på Forbidden Stories. Och helt tydligt är inte det här. Men en anledning skulle kunna vara att Röda Korset samma år som den här smutskastningskampanjen inleddes i pressmeddelanden hade kritiserat godtyckliga gripanden i Burkina Faso och förhållandena i landets häkten och fängelser.
Okej, så teorin är då att Burkina Fasos regering skulle ha varit arga på Röda Korset för den kritiken.
Just det.
Och utöver då att det finns paralleller mellan det här som skrevs i den här franska nättidningen och det som journalisterna fick se på den här PowerPointen, har man kunnat belägga det här på något annat sätt?
Ja, den sista bilden där på den där PowerPointen, den när citat NGO Director meets Leadership. Den ligger också på Burkina Fasos, ja, före detta president nu då, på hans Facebook-sida. Mm-hmm. En bild på Röda Korset-chefen Peter Maurer och den dåvarande presidenten Roch Kabore.
Det är samma bild alltså?
Det är samma bild.
Och vad säger den här franska nättidningen då, de som först publicerade texten om Burkina Faso och Röda Korset?
Ja, de har medgett att det här var ett misstag, men ändå ligger texten kvar på deras sida idag. De vill inte ställa upp på en intervju när vi frågar, men jag får kontakt med han som skrev texten.
Alltså den här säkerhetsexperten då?
Just det. Han ger mig sitt nummer, men han svarar aldrig.
Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
Till slut skriver han i alla fall ett meddelande att han inte alls känner till Percepto International. Och texten han skrev förklarar han med information han fått av Burkina Fasos dåvarande presidents rådgivare. En rådgivare som visar sig vara från Israel.
Mm. Och vad säger då den här israeliska firman, påverkansföretaget Percepto, om det här?
Ja, vi har ju kontaktat även dem för att kunna ställa fler frågor om det här, men de har inte svarat. Men efter att Forbidden Stories kom med sitt avslöjande här i början av året så gick Percepto ut på Twitter och sa, citat, att de inte använder sig av några cyberverktyg och att allt de gör är lagligt.
Alltså det vi har hört om nu med den här historien i Burkina Faso, de här planterade nyheterna i fransk tv, påverkanskampanjerna med kärnkraftverk och presidentval och allt vad det är. Alltså det får ju mig att känna, vad kan man lita på? Alltså man brukar få höra att man ska vara källkritisk när man läser saker på nätet och så, men det här är ju etablerade medier som då ska ha fört vidare mängder av uppgifter som är planterade eller ja, helt enkelt inte sanna. Det känns ju omöjligt att värja sig.
Ja, och dessutom då att det här sprids vidare av sådana där så kallade avatarer som är nästan omöjliga att skilja från riktiga människor.
On peut pas faire confiance à rien sur internet parce que ça a l'air tellement réel.
Samma känsla hade jag när jag satt där med Cecile Andrzejewski och hon pratade om sådana där deep avatars som spelat en roll i till exempel den här Burkina Faso-historien. Vad kan man lita på? Vad är sant och vad är falskt egentligen? Cecile Andrzejewski skrattar lite åt min fråga och håller med. Det är komplicerat. Men, säger hon, det är där journalistiken kommer in. Vikten av att verifiera information och kontrollera källor.
Ça ramène aux fondamentaux du journalisme de vérifier ces informations, recouper ses sources, pas prendre une source pour argent comptant, recouper etc.
Du lyssnar på Konflikt om hur fake news blivit en lukrativ business där företag skräddarsyr påverkanskampanjer för den som har råd att betala. Och de här granskningarna som vi hört om började som sagt när den indiska journalisten Gauri Lankesh mördades utanför sitt hem i Bangalore för 5 år sedan. Mordet fick reporternätverket Forbidden Stories att fortsätta bevaka frågan som hon brann för, desinformation. Anja Salberg träffade nätverket Forbidden Stories grundare, Laurent Richard.
Laurent Richard avslutar viskande sitt möte med en av hans närmsta kollegor. På väggarna hänger bilder på
journalister.
Des photos qui racontent un peu notre histoire. Qui
journalister från hela världen som mördats i jobbet.
Gauri Lankesh enquêtait depuis longtemps sur les usines à mensonges, sur les réseaux de la désinformation, plus précisément sur l'industrie de la désinformation, sur les liens entre un site web qui relaie la désinformation, des personnages politiques locaux, des intermédiaires douteux.
Gauri Lankesh hade länge följt Indiens fake news-fabriker, desinformationsindustrin som växt sig allt starkare där.
Et puis finalement, au fil des années, elle va être de plus en plus harcelée en ligne. Elle va être victime elle-même de désinformation.
Hon hade blivit en måltavla i sociala medier som en konsekvens av sitt arbete och dagen innan publiceringen av en text med rubriken i fake-nyheternas tidsålder så mördas hon.
Donc enquêter sur la désinformation peut tuer.
Rättegången pågår just nu. De sista orden i hennes text löd: jag hälsar alla som avslöjar fake news. Jag önskar att det var fler.
Donc on a décidé de poursuivre le travail de Gauri Lankesh, non seulement en Inde, mais aussi partout dans le monde.
Efter hennes död tog sig Laurent Richard och 100 journalister från några av världens största tidningar sig an hennes kamp.
Nous, quand on démarre un sujet à Forbidden Stories, le sujet est toujours très dangereux. Un journaliste est assassiné et en général le tueur est en liberté.
När vi går in är det oftast rätt farligt, säger Laurent Richard. Att vara många ger ett visst skydd. Och det ger också en större förståelse globalt. Vi undersökte fake news-industrin, inte bara i Indien, utan också i Israel, Burkina Faso, Europa, Latinamerika.
À la fois enquêter en Inde, mais aussi en Israël, mais aussi au Burkina Faso, mais aussi en Europe, mais aussi en Amérique latine, pour comprendre l'industrie globale.
Och efter att vi gjort just det, så framträder en tydlig bild.
Alors qu'il y a 5 ans, c'était encore des États qui pratiquaient eux-mêmes la désinformation, leur système de désinformation avec de leurs propres fermatrolls.
Där det tidigare var främst stater som hade så kallade trollfabriker och spred desinformation. Där har privata företag de senaste åren etablerat sig allt mer.
Il y a une intrusion du secteur privé dans ce marché-là, très florissant, très lucratif.
Företagen blomstrar, tjänar stora pengar på att blanda cyberövervakning, militär underrättelseteknologi med expertis inom påverkanskampanjer och lobbyism.
C'est ça aujourd'hui la désinformation. En fait, c'est des technologies militaires issues du monde du renseignement. Concocté et fabriqué avec des gens qui sont des stratèges de l'influence, ces deux industries ont créé un monstre qui est en face de nous.
De här firmorna har skapat ett monster som vi dagligen har att göra med.
Des solutions technologiques ultra puissantes.
Deras ultra kraftfulla teknologiska lösningar, med Laurent Richards ord, gör att man extremt snabbt och brett kan skapa opinion.
C'est une arme de masse utilisée par des pouvoirs et ceux qui ont l'argent pour manipuler les opinions publiques.
Han ser den nya cyberdesinformationen som ett vapen, ett massvapen som kan styra och manipulera den allmänna opinionen var som helst, när som helst.
Mais visiblement c'est une arme aussi qui marche.
Et c'est une arme qui marche bien parce que il y a très peu de défense en face.
Ett vapen som uppenbarligen funkar väldigt bra. Ja, eftersom stater inte har så mycket att sätta emot.
Qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? Il y a un travail d'éducation qui est très important, il y a un travail de responsabilisation des plateformes, il y a un travail pénal aussi.
Vad kan man göra då? Förutom det som brukar föras fram om att utbilda om vikten av källkritik. Att vi alla måste bli bättre på det. Och att sociala medieplattformar måste ta större ansvar mot de så kallade avatararméerna vi hört om. Så menar Laurent Richard att rättsväsendet måste göra sitt.
Il faut pouvoir agir pénalement contre ces sociétés qui font du hacking. À ce jour, on est quelques mois maintenant après les révélations de Story Killers, il y a aucune charge, aucune poursuite judiciaire contre ceux qui disent avoir manipulé des élections présidentielles. Comment ça se fait?
Vad vi vet har inga rättsliga åtgärder tagits, inga åtal väckts mot företagen vi granskat. Som ju själva säger att de manipulerar val. Hur är det möjligt? Nu är det hög tid att myndigheter i demokratiska stater inser hur stort det här problemet är och på allvar börjar fundera på hur man kan motverka det.
Il est urgent de prendre conscience déjà un du problème, deux de commencer à comprendre comment on lutte contre la désinformation qui a un immense péril pour nous tous, pour nos systèmes démocratiques.
Laurent Richard, grundare till reporternätverket Forbidden Stories i Paris, om myndigheternas ansvar för att motverka både enskilda hackare och företag som tjänar pengar på fake news. Så skulle det som vi hört om i Burkina Faso, i Kenya, i Frankrike och i USA, för att bara nämna några exempel, skulle det kunna hända här? Eller har det hänt? I Sverige talar vi ofta om ryska statligt drivna trollfabriker och desinformationskampanjer. Men de privata påverkansföretagen som vi hört om i Israel, verkar de även här? Jag tog med mig den frågan till Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar. Han blev inte förvånad när han först hörde om Team Jorge-avslöjandet.
I Israel så är man väldigt långt framme på många olika sätt digitalt. Man har varit väldigt duktig, alltså generellt sett, på IT länge. Så det är väl kanske en orsak till det hela.
Myndigheten för psykologiskt försvar har i uppgift att identifiera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan enligt uppdraget från regeringen. Exakt hur det görs vill Mikael Östlund inte beskriva i detalj.
Men har ni liksom programmerare som sitter och... Eller,
nej, det har vi inte, utan vi följer ju vad olika aktörer gör på olika konton. Så vi har ju olika språkkunskap.
Öppna
konton. Det kan nog förekomma att vi kan se andra konton också. Men i huvudsak handlar det om öppna källor. För det är också där som de som tar del av dessa informationen finns. Sen kan ju slutna konton vara effektiva för att bygga upp någonting i sig. Men det är ju inte förrän det kommer ut i allmänna medier och i en öppet kontosammanhang som det träffar en bredare krets. Så att det är där som informationen får sin kraft.
Mikael Östlund säger att påverkanskampanjer blir allt svårare att upptäcka på grund av de nya teknikerna, som bottar och automatisering av anonyma konton, möjligheten att förfalska dokument och bilder, eller som Team Jorge gjort, ta sig in på mejlkonton och skicka mejl i någon annans namn.
Det är klart att den metoden, den digitala tekniken medger ju att man utvecklar metoderna till en förfining som gör att den är svår att upptäcka. Och det kanske inte du och jag kan göra på vår kammare med vanlig mjukvara, utan det kanske man ska vara rätt duktig och ha en del särskilda instrument för att klara av att skapa. Visst försvårar det upptäckt, det gör det.
Mikael Östlund säger att han inte ser någon ökning av privata påverkansföretag som verkar i Sverige. Myndighetens fokus ligger fortfarande på statliga aktörer.
Och Ryssland är ju den främsta aktören i det området. Mm. Och andra är ju Iran och islamistiska krafter. Så att i huvudsak, vi har ju fokus på det som kan vara sådana som vill utnyttja sårbarheterna i Sverige för att påverka oss i en eller annan riktning.
När Mikael Östlund ska ta ett exempel på en effektiv påverkanskampanj som drivits mot Sverige med hjälp av desinformation och lögner, så nämner han kampanjen mot svensk socialtjänst som anklagas för att kidnappa barn till muslimska familjer. Den har spårats till en islamistisk webbsida i Egypten.
Den har varit rätt framgångsrik. Den har fått hundratals miljoner följare. Det kostar ju inom citationstecken inte särskilt mycket att driva en kampanj, och man gör det på ett sätt som skapar den här offer och förövare bilden som just till i kampanjen mot svensk socialtjänst, och då får man väldigt många följare och kan på ett rätt effektivt sätt med relativt små medel nå väldigt långt och få väldigt stor spridning för det.
I kampanjen mot socialtjänsten har det inte behövts några automatiska bottar eller anonyma konton, säger Mikael Östlund. Historien spreds ändå. Han tror inte att Team Jorge eller några andra av de privata företag vi hört om i Israel varit inblandade. Men han verkar inte
helt säker.
Skulle ni ha någon chans att veta om det är så att någon har betalt ett företag för att hjälpa dem i den kampanjen?
Alltså, ja eller nej om vi inte upptäcker det.
Det faktum att vi inte ser några sådana här exempel i Sverige, är det mer ett tecken på att vi inte har haft det eller mer ett tecken på att vi kanske inte har upptäckt det?
Jag tror mer det beror på att det inte finns, men jag skulle ju aldrig någonsin ta gift på att det inte har förekommit, för det är klart att det har förekommit.
Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar, som alltså har ansvar för Sveriges beredskap mot påverkanskampanjer. Med det är konflikt slut. Reportrar var Fernando Arias och Anja Salberg, som också var producent. Tekniker var Alma Segeholm och Jakob Laller. Och jag heter Lotten Collin.